Jag vet inte för er som arkiverar det som vi säger.
I don't know if you put what we say in an archive.
Alltså systematisera det.
If you systematize it.
I så fall så är det här budskap nummer 13.
Then this is message number 13.
I serien Guds vilja.
In our series about the will of God.
Vi ska börja med att be.
I don't know if we will begin with a word of prayer.
Herre, vi ber att du välsignar de tankar vi delar.
And Lord, we pray that you will bless the thoughts that we share.
Vi är enormt tacksamma idag.
We are just so grateful today.
Att du kan eller att vi kan vara i ditt hus.
That we can be in your house.
Med varandra.
With each other.
Och lära oss mer om det levande ordet.
And learn more about the living word.
Ett ord som är för evigt fast i himlen.
A word that is established forever in heaven.
Ett ord som aldrig kan eller kommer att skakas.
A word that will never be shaken.
Ett ord som du har uppmanat oss att låta bo i oss rikligt.
A word that you have encouraged that we should let it live in us richly.
I Kolosserbrevet 3:16.
In Colossians 3:16.
Herre, låt oss inte ta det för givet.
And let's not take it for granted.
Herre, vi ber att du vill välsigna det vi delar.
And Lord, we pray that you will bless what we share.
I ditt dyra namn.
In your precious name.
Amen.
Amen.
Jag har sagt det många gånger, jag säger det igen.
I've said it many times and I will say it again.
Så härligt att se alla här.
It's just so great to see you all here.
Jag vill verkligen inte ta det för givet.
And I really don't want to take it for granted.
Att någon prioriterar att komma till kyrkan.
That someone makes it a priority to come to church.
Att höra Guds ord.
And to hear the word of God.
Att lära sig mer om vad skriften har att säga.
And to learn more about what the scripture says.
Och ibland säger folk till mig.
Sometimes people say to me,
du verkar kunna mycket om Bibeln.
You seems like you know a lot about the Bible.
Det finns väl inte mycket mer att lära sig.
There's not much more to learn about it.
Och det visar bara att folk förstår inte Bibelns natur.
And this means that people don't understand the nature of the Bible.
Och för faktum är att ju mer vi tror att vi vet om skriften.
Because the fact is that the more we think that we know about the scripture,
ju mindre vet vi om
the less we know about it.
Det finns absolut ingen gräns för vad vi kan lära oss om Guds ord.
There's really no limit to what we can learn about the word of God.
Därför är det ett levande ord.
Because it's a living word.
Om jag nu teoretiskt sett kan memorisera hela Bibeln eller memorera.
In theory I could learn the Bible by heart.
Så betyder det inte alls att jag kan Bibeln.
This doesn't mean that I know the Bible.
Om jag har varit i något sammanhang i hela mitt liv i en kyrka och lärt mig massor och så.
If I've been somewhere in a church my entire life and I've learned so much.
Det betyder att jag är bara i det begynnande stadiet.
This means that I'm only at the very beginning.
Så låt oss verkligen tänka på det.
So let's think about this.
Att ordet finns där.
That the word is there.
Det är till för att lära sig.
And it's there to be learned.
Och allt vi behöver göra är att öppna våra öron.
And all we have to do is to open our ears.
Och ta emot.
And to receive.
Och öppna våra hjärtan.
And to open our hearts.
Inte bara höra.
Not just to hear.
Men att också att lyda det ordet.
But also to obey the word.
Därför att när vi lyder ordet.
As we obey the word.
Då händer någonting i våra liv.
Then something will happen in our lives.
Det är fantastiskt.
It's just amazing.
Idag, eller förra gången rättare sagt.
Last time.
Så talade vi om att fråga Gud om vishet.
We spoke about asking God for wisdom.
För varje detalj.
For every detail.
Och varje situation.
Every situation.
Idag så ska vi tala om att hur vi ska rätt tolka omständigheten.
Yeah, today we will speak about how to interpret circumstances in the true way.
Ni vet, det händer saker och ting runt omkring oss.
You know that things happen around us.
Och en del människor mer än andra.
And some people more than others.
De vill gärna tolka de här omständigheterna.
They want to interpret what's happening.
Ungefär som att ja, nu hände det och det.
Like now this and that happened.
Det måste betyda att.
This must mean.
Jag ska göra så här eller inte så här.
That I should do this or not that.
Och jag talar nu inte bara om kristna.
And I'm not only speaking about Christians.
Utan människor i allmänhet.
But people in general.
Gillar att tolka omständigheterna.
People like to interpret circumstances.
Och visst finns Gud i omständigheten.
And of course God is there in the circumstances.
Men samtidigt,
but at the same time,
så måste vi vara väldigt försiktiga.
We must be very careful.
För det är inte alltid så Gud leder.
Because that's not always the way that God
han
leads.
Kan göra det.
He can do that.
Och är det inget fel att han gör det?
And there's nothing wrong about him doing that.
Han väljer själv hur han leder oss.
He will choose himself how he will lead us.
Men det första vi ska tala om,
first thing that we want to speak about,
det är att han håller hela världen i sin hand.
Is that he holds the entire world in his hand.
Kommer ni ihåg den sången?
Do you remember that song?
Han håller hela världen.
Yes, the
whole world. Precis.
In his hand.
Så tolkningen var bättre än originalet.
Interpretation was better than the original.
Men det intressanta är bara att det är verkligen sant.
But it's interesting, the thing is that it's really true.
För mig var det, eller är det en söndagsskolesång?
For me this is a school from Sunday school.
För jag gick i söndagsskolan.
Because I went to Sunday school.
Då hade vi en stor jordglob där.
And we had this great big globe.
Och så sjöng vi den här sången.
I was saying, sang this song.
Men han håller verkligen hela världen i sin hand.
But he really holds the entire world in his hand.
Och om ni slår upp Jesaja 46.
And if you're open to Isaiah 46.
Och vers 10.
Verse 10.
Så står det så här.
This is what it says.
Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg är som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan och allt vad jag vill kommer jag att göra.
Declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying my counsel shall stand and I will do all my pleasure.
Det låter som att Gud är lite skrytsam här.
Sounds like God is boasting a little bit.
Vet allt.
He knows everything.
Kan allt.
He can do anything.
Och skulle vi tillämpa det på en annan människa så skulle vi säga, ah, en riktig pessimist.
And if we apply it to some other person, we think that this is a real know-it-all.
Och det är intressant att, ja, det är ju faktiskt så.
And it's interesting because that's the way it is.
Men nu är det så att Gud är inte oss.
But then God is not us.
Vi är inte Gud.
And we are not God.
Så Gud har liksom ett annat utgångsläge.
So God has another starting point.
Han kan skryta.
He can boast.
Han är fullkomlig.
He is perfect.
Han är skaparen av allt.
He's the creator of everything.
Och han säger detta om sig själv.
And he says this about himself.
I Psaltaren 103.
Then in Psalm 103.
Och vers 19.
Verse 19.
Står det att hans konungavälde omfattar allt.
He says that his kingdom includes everything.
Så det betyder att de atomer som finns på den stjärna som ligger 15-20 miljarder ljusår bort.
Which means that the atoms on the star, which is about 15-20 light years away.
15 miljarder.
light years away.
Även där har Gud kontroll.
Even there God is in control.
Annars vore han inte Gud.
No, otherwise he wouldn't be God.
Då tänker jag, hur är det verkligen möjligt?
I thought, how is that really possible?
Det skulle vara jättesvårt för mig.
It would be so difficult for me to do.
Just precis.
Exactly.
Det skulle vara omöjligt.
It would be impossible.
Men för Gud är det inte omöjligt.
But for God it's not impossible.
Och i Efesierbrevet 1.
And in Ephesians 1.
Vers 11.
Verse 11.
Står att han utför allt efter sin vilja och sitt beslut.
It says that he will do everything according to his will and his decision.
Så Gud är allsmäktig.
So God is almighty.
Han är allvetande.
He's all knowing.
Han är allstädes närvarande.
He's everywhere present.
Gud är ande.
God is spirit.
Gud talade ett ord.
And God spoke a word.
Och universum blev till.
And the universe came into existence.
Och det är ganska fascinerande i sig.
And that's quite fascinating.
Men det som är mera fascinerande.
But what's even more fascinating.
För mig åtminstone.
To me at least.
Är den fantastiska Gud.
Is that this amazing God.
Älskar mig personligen.
He loves me personally.
Och har en plan.
And he has a plan for me.
Han har frälst.
He has saved me.
Han har gett mig evigt liv.
He's given me eternal life.
Han har satt in mig som en son eller en dotter.
And he's made me his son or daughter.
I sin egen familj.
In his own family.
Det är någonting att tugga på.
And that's something to think about.
Det är fantastiskt. Men Gud är också kapabel att gripa in i situation.
But God is also capable to deal with situation.
Det finns ett ord.
There is one word.
På svenska är det teism. Och det betyder att man tror att Gud finns.
Which means that you believe that God exists.
Och en gång i tiden så skapade han världen.
Once upon a time he created the world.
Hur han gjorde det kanske inte så noga.
It doesn't matter really how he did it.
Men ungefär som en urmakare vrider upp en klocka.
But it's like a watchmaker winding up a clock.
Och sen så ställer man den bara där och sen går man därifrån.
And then you put it there and then you leave.
Och så har Gud gjort med världen.
And this is the way that God dealt with the world.
Så världen tickar på.
So the world is just ticking on.
Med sina naturlagar.
With its laws of nature.
Men Gud är inte intresserad av vad som händer här nere.
But God is not interested in what's happening down here.
Men faktum är.
The fact is.
Att ingenting kan vara mera fel.
That nothing can be more wrong than that.
Gud är i högsta grad intresserad av vad som händer här nere.
God is very interested in what's happening down here.
Ibland kanske ni inte tycker det.
Sometimes we don't think that.
Därför att omständigheterna tycks gå i en annan riktning.
Because circumstances don't seem to tie in with that.
Men Gud vet vad som händer.
But God knows what's happening.
Och det finns ingenting som Gud hellre vill.
And God doesn't want anything more than that.
Än att bryta in i våra liv.
Than to intervene into our lives.
Och göra en skillnad.
And to make a difference.
Jag tänker på Josef.
And I thought of Joseph.
Han sa till sina bröder.
He said to his brothers,
när de möttes igen i Egypten.
When they met again in Egypt.
I första Mosebok 45.
In Genesis 45.
Vers 5.
Verse 5.
Han sa, sörj inte över att ni sålde mig hit.
He said, don't be sad that you sold me to this place.
Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er.
God sent me here for you to save lives.
Han var inte bitter.
He was not bitter.
Det är det farligaste som finns.
And that's the most dangerous thing that we can
have. När vi blir bittra.
That when we become bitter.
När omständigheterna får äta upp oss.
When circumstances are eating us up.
Och vi säger att Gud är inte med oss.
And we say that God is not with us.
Därför att det här hände i mitt liv.
Because this thing happened in my life.
Men Gud är med.
But God is with us.
Kan vi tänka oss ett värre liv än Josefs liv?
Could we imagine a life that is worse than the life of Joseph?
Men han var med. Gud var med honom.
But God was with him.
Och jag tänker på när Stefanos predikade eller proklamerade det glada budskapet.
And I was thinking of when Stephen was preaching the good message.
När han blev stenad för sin tro.
And he was stoned for because of his faith.
I Apostlagärningarna 8.
In Acts 11:1.
Så att det utbröt en förföljelse.
It says that there was a persecution.
I vers 8 i samma kapitel.
And in verse 8 in the same chapter.
Så står det att de gick ut och predikade evangeliet.
It says they went out and preached the gospel.
Det är intressant.
Isn't that interesting?
De satt i Jerusalem.
They were in Jerusalem.
Och där ville de stanna.
And they wanted to stay there.
Men Gud sa, jag vill ju att ni går ut i hela världen.
But God said, I want you to reach out to the entire world.
Men det får någon annan göra.
No, someone else can do that.
Gud sa, jag har ingen annan.
And God said, well, I have no one else.
Så ni måste ut.
So you must do it.
Ja, men det hjälper inte.
But it doesn't help.
Jag vill inte.
I don't want to.
Gud sa, okej.
And God says, okay,
jag fixar det.
I'll fix it.
En förföljelse.
A persecution.
Och vad hände?
And what happened?
Över hela världen.
They went out to the entire world.
Så Gud hjälper oss ibland att uppfylla missionsbefallningen.
So sometimes God will help us to fulfill the good mission.
Vi vet inte mycket om varför de här folkströmningarna sker där.
We don't know why these people move around in the world.
Och vi kan ha åsikter om det.
And we can think
about
it. I have an opinion about it too.
Men en sak vet vi.
But I know we know one thing.
Gud är intresserad av alla människor.
That God is interested in everybody.
Han är intresserad av att det här budskapet når alla människor.
And he's interested in his message reaching to everyone.
Vilka de än är.
It doesn't matter who they are.
Var de än är.
Wherever they are.
Vad de än har gjort.
Whatever they have done.
Och vad de än tänker och gör.
And what they are going to do.
Det säger jag baserat på skriften.
And I say this based on scripture.
Inte min personliga åsikt.
It's not my personal view.
Men Gud är med i omständigheterna.
But God is there in the circumstances.
I Uppenbarelseboken 3.
In Revelation 3.
Vers 7.
Verse 7.
Talas det om Philadelphia kyrkan.
It speaks about the Philadelphia church.
Inte den som ligger på Rörstrandsgatan.
Not the one in Rörstrandsgatan.
Utan en som det talas om i Uppenbarelseboken.
But one that is mentioned in Revelation.
Det står att han öppnade en dörr för.
And it says that he opened up a door to them.
Och så att den dörren kan ingen människa stänga.
And it says that no human being can close that door.
Gud vill använda oss.
God wants to use us.
Och han öppnar en dörr.
And he opens a door.
Och det finns motstånd, men ingen kan stänga dörren.
And there's a resistance, but no one can close the door.
Varför?
Why?
Därför att Gud har öppnat dörren.
Because God has opened the door.
Två gånger talar Paulus om öppna dörrar i hans liv.
Twice Paul speaks about open doors in his life.
I första Korintherbrevet 16:9.
In 1 Corinthians 16:9.
Men också i andra Korintherbrevet.
But also in 2 Corinthians.
Kapitel 2, vers 12.
Chapter 2, verse 12.
Han talar också om stängda dörrar.
And he's also speaking about closed doors.
I Apostlagärningarna 16.
In Acts 16.
Verserna 6 och 7.
Verses 6 and 7.
Där talar om att det var en dörr stängd i Asien.
There was a closed door in Asia.
Det var en dörr stängd i Bithynien.
And there was a closed door in Bithynia.
Men det var en öppen dörr i Makedonien.
But there was an open door in Macedonia.
Och det var också så som evangelium kom till Europa.
And that's how the gospel came to Europe.
Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna 16.
And we can read about it in Acts 16.
Verserna 8 till 10.
Verses 8 to 10.
Så Paulus trodde på den principen.
So Paul believed in that principle.
Att Gud kunde stänga dörrar.
That God could close doors.
Och att Gud kunde öppna dörrar.
And that God could open doors.
Så han håller hela världen i sin hand.
So he has the entire world in his hand.
Det är en sak som är klar.
That's quite obvious.
Och Gud använder omständigheter.
And God is using circumstances.
Ibland gillar vi det.
Sometimes we like it.
Och ibland inte.
And sometimes we don't.
Ibland är vi helt förtvivlade över hur någonting utvecklas.
And sometimes we just despair about what's happening.
Och ibland jublar vi.
And sometimes we rejoice.
Och vi måste leva med båda.
And we must live with both things.
Sånt är livet.
That's the way life is.
Men han håller hela världen i sin hand.
But he has the whole world in his hand.
Det andra jag vill nämna.
And the second thing that I want to mention.
Vad betyder då de här omständigheterna?
Is what does the circumstances mean?
Han håller hela världen i sin hand.
He has the entire world in his hand.
Men hur ska vi se på dem?
But how must we look at it?
Därför att även då Gud använder omständigheter.
Because even if God is using circumstances,
så kan de vara väldigt bedrägliga.
They can be so deceitful.
Därför att vi har en tendens.
Because we have a tendency.
Att bli subjektiv.
To become subjective.
Jag hörde en historia.
I heard this story.
Om två missionärer.
About two missionaries.
De hade förberett sig för att åka ut på missionsfältet.
They had prepared to go to the mission field.
Här är ganska långt tillbaka i tiden.
This is quite a long while ago.
Så de skulle segla ut.
And they were going to sail.
Och precis innan de skulle åka.
And just before they were going to leave.
Så tog det eld i det här i båten eller på skeppet.
This ship, the ship started burning.
Så båten
there
brann
was a
upp.
Fire, and the boat was burnt to cinders.
Och de båda bevittnade samma sak.
And they both saw the same thing.
En av dem sa.
One of them said,
okay, det här måste vara Guds sätt att säga till mig att jag ska inte åka.
Okay, this must be the way that God is showing me that I shouldn't leave.
Och han hade en möjlighet att bli lärare på en bibelskola.
And he could become teacher at a Bible school.
Och han tog det som Guds vilja.
And he saw it as the will of God.
Han hade ett val.
He had a choice.
Åka på missionsfältet.
Go to the mission field.
Vara hemma och undervisa i en bibelskola.
Or to stay and teach in a Bible school.
Den andra personen.
And the other person.
Sa, det här är Satans attack.
Said this is an attack of Satan.
Han försöker att stoppa mig.
He's trying to stop me.
Så han började och på nytt resa upp pengar för ändamålet.
So he started to raise some more money for the purpose.
Och efter ett tag.
And after a while.
Så hade han fått pengarna.
He had enough money.
Och han åkte ut.
And he left.
Vilken av dem hade rätt?
Who did the right thing?
Var branden av Gud eller av Satan?
Was this fire from God or from Satan?
Skulle den här mannen som blev lärare i bibelskolan åkte ut på missionsfältet?
And was it God's will that this person who taught in Bible school should have gone to the mission field?
Skulle den här mannen som åkte ut på missionsfältet egentligen sett Guds ledning och stannat hemma?
And this man who went to the mission field, should he have seen the leading of God and stayed at home?
Ni vet säkert att jag inte har ett svar.
And you know that I don't have an answer.
Men vad jag vet.
But what I know.
Det är att Gud är trofast.
Is that God is faithful.
Han håller hela världen i sin hand.
He has the whole world in his hand.
Han kan tala genom alla omständigheter.
And he can speak through all the circumstances.
Han talar på olika sätt.
And he speaks in different ways.
Och han är personlig.
And he is personal.
Och vi behöver inte tänka i de banorna.
And we don't have to think in these ways.
Men det är så många saker som spelar in.
But there are so many things that matters.
Ja, som trycket från omgivningen.
It's the pressure from people around us.
Våra egna önskningar.
And our own wishes.
Våra behov.
Our needs.
Och inte minst våra egen själviskhet.
And not least our own selfishness.
Och ni vet sådär, om vi talar om Guds geografiska vilja.
And you know, when we speak about the geographic will of God.
Så är det två saker som vi tycker avgör den sak.
And we think that two things will decide this.
Klimat och kultur.
It's climate and culture.
Vi vill vara där klimatet är fint.
We want to be where there's a good climate.
Och vi vill vara också där kulturen liksom på något sätt passar oss.
And we want to be where we fit into the culture.
Men det är alls säkert att det är där Gud vill.
But maybe that's not the place that God wants us.
Och jag lovar, om kulturen och klimatet är perfekt.
And I can promise you that if the culture and the climate is perfect.
Och det är inte där Gud vill ha mig.
And that's not the place where God wants me.
Då kommer jag inte kunna njuta av något av.
Then I won't enjoy anything.
Och tvärtom är också sant.
And the reverse is also true.
Så omständigheterna kan visa oss saker.
So circumstances may show us things.
Men omständigheterna kan också vara bedrägliga.
But circumstances can also be deceptive.
Kan Satan manipulera omständigheter?
Is Satan able to manipulate circumstances?
Ja, det är en bra fråga.
It's a good question.
Det kan han.
He is able to.
Men Satan är inte lika mäktig som Gud.
But Satan is not as powerful as God.
Vi undervisar inte en dualism.
We're not teaching dualism.
Att det finns en god Gud och en ond Gud.
That there's a good God and an evil God.
Och att det är ungefär som liksom de bryter arm där, Gud och Satan.
It's like they're wrestling and
Vem ska vinna?
Who's going to win?
Det är så jämnt.
The fight is so even.
Kommer den här världen att bli god?
Will this world become good?
Eller liksom, vem kommer att vinna?
Who will win?
Ah, just nu ser det ut som att Satan vinner.
Now it looks like Satan.
Och sen går det lite bättre där liksom. Ah,
then it's
Gud har överhanden.
God has the upper hand.
Satan har bara fått en tid.
No, Satan only has a certain time.
Ni vet när någon har fått en dom.
You know when someone's been sentenced.
Och någon är villkorligt frigiven.
And you are on parole.
Det betyder att du är fri tills vidare.
Which means that you are free.
Du har särskilda regler som du måste följa.
There are certain rules that you have to follow.
Ja, det är en rolig historia, men jag ska inte dra den. Jag drar den för alldeles.
I have a funny story, but I'll take it at the wrap.
Allt fastnar jag.
Otherwise, I'll just get stuck in it.
Men villkorligt frigiven.
But you're on parole.
Satan är redan dömd.
Satan has been sentenced already.
Hans slutdestination är i eldsjön.
And his final destination is in the lake of fire.
Men han är fri under en tid.
But he has been set free for a certain time.
Han har rätt att agera under vissa premisser.
And he has the right to act under certain premises.
Men han har ingen makt.
He has no power
over Gud.
Over God.
Och han har ingen makt över dem som tillhör Gud.
And he has no power over the people who belong to God.
Men kan han manipulera omständigheterna?
But is he able to manipulate the circumstances?
Jag ger er två roliga exempel.
I'll give you two funny examples.
En kille som har bestämt sig.
There's one guy who had made up his mind.
Han ska gå i bibelskolan.
He was going to Bible school.
Han ska lära sig Guds ord.
And he will learn the word of God.
Han har vikt de här 3-4 åren.
And he has given these 3 or 4 years.
Det dröjer inte länge för han är omringad av 10 jättesnygga tjejer.
And then very quickly there will be 10 beautiful ladies around.
Som alla vill bli hans flickvän.
And they all want to be his girlfriend.
Och att han gör något helt annat än att gå i bibelskolan.
He will do something completely different but not go to Bible
school. Ett annat exempel.
And then there's the other example.
Man hör talas om en person.
You hear about a person.
Som blir frälst.
They are saved.
Och så härligt. Sen träffar man dem ett år senare.
And then you meet this person a year later.
Hur går det?
How you doing?
Jo då, det går bra.
Oh, great.
Hur är det med tro?
How's your faith?
Jo då, jättebra.
Yeah, great.
2 gånger i veckan så kommer någon hem till mig.
Twice a week someone comes to me.
Studerar Bibeln med mig.
And studies the Bible with
me. Vad härligt.
Oh, that's great.
Vad är det för grupp?
What group is that?
Jehovas vittne.
The Jehovah's Witnesses.
Jaha. Okej.
Okay. Oh, really?
Det var inte så bra.
That's not so good.
Ni ser liksom att Det är inte ovanligt.
You see that it's not unusual.
När någon bestämmer sig för någonting.
When someone makes up their mind.
Att det kommer en distraktion.
Then there will be a distraction.
Att det kommer någonting som vill dras bort ifrån det som vi har sagt och tänkt och gör.
Then something will pull us away from the things that we have.
Så vi ska inte underskatta Satan.
So we mustn't underestimate Satan.
Och hans agerande i våra liv.
And is what he's doing in our lives.
Men vi ska verkligen inte ge honom någon ära som inte tillhör honom.
But we mustn't give him any glory that doesn't belong.
Han är en besegrad fiende.
He is an enemy that has been beaten.
Och vi förhandlar inte med besegrade fiender.
And we don't negotiate with the enemy that has been beaten.
Vi dikterar till dem.
We dictate.
Eller hur?
Is that true?
Okej. Okay. Så i Guds plan,
so in the plan of God,
så tror vi att alla dörrar måste så småningom öppnas.
We believe that all the doors must be opened eventually.
Alla detaljer måste falla på plats.
All the details must be in the right place.
Men kan vi förvänta oss motstånd?
But can we expect to meet resistance?
Självklart.
Of course.
Ibland så kan man se när saker och ting är av Gud.
Sometimes we see when things are from God.
Därför att det blir alltid en attack.
Because there's always an attack around it.
Vi kan se det också i den politiska världen.
And we can see it in the world of politics.
När någon fattar ett rätt beslut.
When someone makes a good decision.
Som är i linje med vad Gud vill.
Which is according to what God wants.
Jag talar moraliskt eller så här bara allmänt.
But morals or things generally.
Boom, direkt attack.
Then immediately there's an attack.
Men om det är andra saker som sägs och görs.
But if other things are said or done.
Folk bara ser på det med gäspande.
Then people are just yawning.
Så det finns en andlig verklighet.
So there's a spiritual reality.
Bakom den fysiska verkligheten.
Behind this physical reality.
Och den påverkar all jättemycket.
And it influences so much.
Ibland kan vi bli förvirrade.
Sometimes we are bewildered.
Därför att vi har för många val.
Because there are too many choices.
Flera dörrar som är öppna.
There are more doors open.
Och det kan vara frustrerande.
And that can be frustrating.
Liksom, vad ska jag göra nu?
Now, what must I do now?
Jag fick tre erbjudanden.
I had three offers.
Om arbete.
But a job.
Och någon säger, jag har aldrig fått ett.
And someone might say, well, I never got one.
Du pratar om någon som har fått tre.
And you speak about someone who had three.
Men sånt kan hända.
But these things may happen.
Eller utbildningen.
Or education.
Nej, men jag kom in på flera olika utbildningar.
I was accepted at more than one education.
Ibland kan det vara nästan svårare än när man har färre val.
And sometimes that's more difficult than if you have fewer choices.
Det är som när man går in i en sån här stor matvaruaffär.
It's like when you go into a big shop.
Det finns så många produkter.
And there are so many things there.
Att man kan inte bestämma sig.
That you can't make up your mind.
Det kan vara lite konstigt ibland.
That's a bit strange sometimes.
Ibland hör vi att behovet avgör kallelse.
Sometimes we hear that the need will decide the calling.
Men det kan också vara väldigt farligt.
That's dangerous too.
Jag kanske är i en lokal församling.
Maybe I'm in the local church.
Och så säger jag, okej, var finns det största behovet?
And then I think, where's the greatest need?
Och så ser jag någonting.
And then I see something.
Och så tror jag att det är just där Gud vill att jag ska tjäna.
And then I think that's where God wants me to serve.
Men det behöver det inte vara.
But that's not necessarily so.
Det kan vara samma med missionsfältet.
Could be the same with the mission field.
Jag läser statistiken.
I read the statistics.
Det finns något land.
Some country.
Där det finns inga kristna. Jag räknar dem på två händer.
Where there are no Christians, you can count them on your two hands.
Ja, men då måste det ju vara dit Gud vill att.
But then this must be the place that God wants me to go to.
Inte alls säkert.
Not necessarily.
Gud vet behov.
God knows the needs.
Och Gud leder oss suveränt.
And God will lead us
sovereignly. Jag säger inte att det inte är att det är helt fel att göra.
And I'm not saying that this is totally wrong.
Om jag inte vet specifikt vad Gud leder mig att göra.
If I don't specifically know what God is leading me
to do. Och jag ser ett behov.
And I see a need.
Varför inte fylla?
Why not fill it?
Om det står i min makt att göra.
If I'm able to do that.
Det är ingen felaktig princip.
That's not wrong.
Det kan vara jättebra.
Can be a very good.
Men jag menar i förlängning.
But I know, I mean in its extension.
Så får vi inte begränsa oss själva till det.
We mustn't limit ourselves to this.
Gud måste kunna leda.
Because God must be able to lead us.
Så han kan öppna och han kan stänga dörrar.
So he can open and close doors.
Han kan bekräfta, han kan dementera.
And he can confirm and deny.
Men det finns någonting bortom detta.
And, but there's something beyond it.
Så han håller hela världen i sin hand.
So he has the entire world in his hand.
Och vad betyder då omständigheten?
So then, what does the circumstances
mean?
Det
kan betyda många olika saker.
They can mean many different things.
Det tredje och sista jag vill nämna idag.
And the third and last one I want to mention
today. Det är visa mig.
Is to show me.
Vi säger Gud visa mig.
We tell God show me.
Många kristna söker tecken.
Many Christians are looking for signs.
Ni vet hur vi läser Gamla testamentet.
You know how we read the Old Testament.
Israel var i öknen.
Israel was in the desert.
På dagen så var det ett molnstod som ledde dem.
In the day they were led by a pillar of fire.
Och på natten var det en eldstod.
And in the night it was the pillar of fire.
Vi läser om det i andra Mosebok 13.
Read about it in Exodus 13.
Och vers 21.
Verse 21.
Ni kommer ihåg hur överste prästen i Israel hade två tärningar.
And you remember that the high priest of Israel had two dice.
Urim och Tummim.
Urim and Tummim.
Och är det din vilja, Gud?
Is it your will, God?
Ja eller nej?
Yes or no?
Och sen kastar de
att han. And he would throw it.
Och jag tycker det skulle vara jättesmidigt.
And I think that would be really good.
Jag skulle gärna ha ett par Urim och Tummim i mina fickor.
I would love to have a couple of Urim and Tummim in my
pockets. Folk säger, åh vilket privilegium att vara en troende i nya förbundets tid.
And people say, what a privilege to be a Christian in the new in covenant of the new testament, the new covenant.
Och ha liksom helig ande boende i oss.
And have the Holy Spirit dwelling in us.
Men ibland när man inte kan höra från helig ande.
But sometimes when you don't hear from the Holy Spirit.
Då ser jag rätt smidigt med den där tärningen.
This would be quite good to have these dice.
Så jag längtar nästan efter Gamla testamentets sätt att bli ledd av Gud.
So I'm really longing for the Old Testament ways of okay. Being led by God.
Nu skämtar jag lite igen.
I'm joking.
En del tänker sig, man kan ju inte skämta i kyrkan.
Some people may think that you can't tell jokes in church.
Eller så har blivit såhär helt förskräckta.
And they are just aghast.
Men ni vet vad jag menar.
Should I know what I mean?
Samuel hörde Guds röst.
Samuel heard the voice of God.
Lilla Samuel.
The little Samuel.
I första Samuel 3.
In first Samuel 3.
1-10.
1-10.
Han hörde en konkret röst.
He heard a real voice.
Och här har vi en bra grej.
And this is a good thing.
Josef, inte Josef i Egypten.
Joseph, not Joseph in Egypt.
Utan Josef, alltså Marias man.
Joseph, the husband of Mary.
Han hade en dröm.
He had a dream.
Där Gud sa, gifta med Maria.
Where God said, marry Mary.
Det är någonting som vi skulle tycka var jättesnyggt.
And we think that is really great.
Vi bara sover och drömmer och sen
just sleep and dream.
Allt det här runt omkring skulle vi slippa.
No, we just wouldn't have to deal with all these things around us.
Men här har vi en man till.
But then we have another man.
Gideon.
Gideon.
Han har fått ge namn till, ni vet, Gideoniterna.
His name was taken by the Gideonites.
Som delade biblar på hotell och fängs.
Who give out Bibles in hotels and prisons.
Men Gud sa till Gideon.
But God said to Gideon.
Du ska vara mitt verktyg för att befria Israel från Midianiter.
You will be my instrument to free the Israel from the Midianites.
Men lyssna nu, han har redan sagt det till honom.
But hear this, that he said this to him already.
Vad säger då Gideon?
And then what did Gideon say?
Han säger, jag behöver ett tecken.
He said, I need a sign.
Så han säger, på marken så är det dagg på morgonen.
So he said that there's dew on the ground in the morning.
Så nu kommer jag lägga ut lite ull.
And I put some fleece out here.
Och jag vill att ullen ska vara blöt.
And I want this fleece to be wet.
Men marken ska vara torr.
And I want the ground to be dry.
Och om det är så.
And if that's the way.
Då vet jag att det är din vilja att du ska använda mig.
Then I know that it's your will that you will use me.
Han gör det och det blir så.
And he does it and this happens.
Och så, jag kan inte vara riktigt säker.
But he said, no, I can't be quite sure.
Vi gör om det igen.
We must do it again.
Så han lägger ut det igen.
So he puts it out again.
Och så säger han, nu ska det vara tvärtom.
And he says, do it the other way around.
Nu ska ullen vara torr och marken blöt.
The fleece must be dry and the ground must be wet.
Och det händer.
And this happens.
Så Gud två gånger bekräftade det han hade sagt.
So God confirmed what he had said twice.
Men Gideon visste ju redan vad han skulle göra.
But Gideon already knew what he had to do.
När han sökte Guds vilja.
When he sought the will of God.
Så sökte han egentligen bara en väg bort från det. And
he was really seeking for a way to get away from it.
Och hoppades på något sätt att omständigheterna skulle bli så att han fick det bekräftat.
And I was hoping that circumstances will be thus that
tecknet,
it would be confirmed.
Tecknet bekräftade egentligen bara vad han redan visste.
But this sign actually just confirmed what he already knew.
Gud hade redan sagt det rakt ut.
God had already said it.
Läser Domarboken kapitel 6 så ser ni.
If you read Judges chapter 6 you will see that.
Israel sökte ett tecken.
Israel was looking for a sign.
Och Jesus sa till dem.
And Jesus said to them,
ni är ett ont och trolöst släkte.
You're an evil and unfaithful generation.
Är det ont att söka ett tecken från Gud?
Is it evil to look for a sign from God?
Behöver det inte alls vara?
No, not necessarily.
Jag tror att Gud kan använda det.
I think that God can use it.
Också i vår tid.
Also in our days.
Men,
but,
varför säger han det?
Why does he say that?
Jo, därför han sa, Jesus, gör ett tecken för oss.
Because they said, Jesus, make a sign for us.
Så att vi vet att du är Messias.
So that we know that you are the Messiah.
Vänta lite.
But just wait a little bit.
Jesus
now.
Kom och uppfyllde alla profetior om Messias.
Jesus came and fulfilled all the prophecies about the Messiah.
Han gjorde det rakt framför ögonen på.
And it didn't just in front of them.
Ändå trodde de.
And yet they didn't believe.
Så ge oss ett tecken.
They said, give us a sign.
Därför sa han, ni onda och trolösa släkten.
That's why he said, you evil and unfaithful generation.
Ni vill inte ens tro på det som är uppenbart.
You don't want to believe the things that are obvious.
Ni begär ett tecken.
You are asking for a sign.
Så Gud kan uppenbara sin vilja på många olika sätt.
So God can reveal his will in many different ways.
Behöver vi ett tecken?
Do we need a sign?
Och jag känner mig ledd att göra det.
And I'm led to do that.
Behöver det inte vara fel?
It doesn't have to be wrong.
Jag tror i de flesta fall.
But I think in most cases,
så leder Gud inte så.
That's not the way that God is leading.
Därför att efter pingstdagen,
because after the day of Pentecost,
så har vi fått den helige Ande.
We have received the Holy Spirit.
Alla vi tror.
All the believers.
Och det betyder att vi kan leva i en gemenskap med Gud.
Which means that we can live in fellowship with God.
Faktum är att vi är kallade till gemenskap med honom.
Actually, we are called into fellowship with him.
I första Korintherbrevet 1:9.
In 1 Corinthians 1:9.
En gemenskap som de i gamla testamentet inte hade möjlighet att ha.
A fellowship that the people in the Old Testament didn't have.
Men vi har den möjligheten.
But we have that possibility.
När vi lever i detta.
And when we live in this.
Då vet vi också att Gud leder oss.
Then we know that God will lead us.
För oss som har varit gifta i många år.
And for us who have been married for many years.
Eller för er som inte är gifta.
Or for those who are not married.
Eller nygifta.
Or newly married.
Eller vad det nu kan vara.
Or whatever.
Så har det funnits en tid när vi var väldigt kära.
There has been a time when we were so much in love.
Kanske vi fortfarande är.
Maybe we still are.
Eller kanske vi inte är.
Or maybe we are not.
Oavsett var vi befinner oss.
Wherever we are.
Så kan vi identifiera oss med den här tanken av vara kär.
We can identify with the idea of being in love.
När man är kär.
When you are in love.
Brukar det vara några problem att veta vad den andra personen vill?
Do you usually have problems knowing what the other person wants?
Svar nej.
The answer is no.
Man vet det direkt.
You know it directly.
Man är så nära.
You are so close to each other.
Och för er som inte vet.
And if you don't know.
Så har jag en massa diplom hemma.
I have a lot of diplomas.
Från alla möjliga grejer.
From many different
en
things.
En studie. De ska komma upp på väggen.
And I put them on a wall.
Men jag har faktiskt en examen i psykologi.
But actually I have an exam in psychology.
Jag visste kanske själv om det.
I hardly knew myself.
Men jag hittade det.
But I found it.
Och jag kommer ihåg under mina studier.
And I remembered when I studied.
Att om någon person i ett äktenskapsproblem.
If there's a person with a problem in the marriage.
Så hade vi 8 olika modeller.
And there were 8 different models.
Att jämföra.
To compare with.
Och en av de här 8 modellerna.
And one of these 8 models.
Alltså hur man skulle lösa problematiken.
How to deal with this problem.
Vet du vad den var?
Do you know what it was?
Det var att få det här paret att bli nykär.
It was to get this couple to fall in love again.
Inga andra detaljer.
No other details.
Därför att man visste.
course they knew
att om man kan få det här paret att bli nykänd,
that if this couple falls in love again,
då kommer alla de här problemen att åka rakt ut genom fönstret.
Then all the problems would just disappear.
Det är ganska intressant.
It's quite interesting.
Och så är det också med Gud.
And it's the same way with God.
Så är det med oss.
And it's the same way with us.
Att om vi älskar honom.
That if we love him.
Därför att han först älskade oss.
Because he loved us first.
I första Johannes 4.
In 1 John 4.
Och verserna 17-19.
And verses 17-19.
Då kommer så mycket av det som vi strular med att ta oss med.
And then so many of our problems will be dealt with.
Det är i gemenskapen med honom.
It's in the fellowship with him.
Som de här sakerna sker.
That these things will happen.
Jag hade en vers jag vill avsluta med.
And I wanted to end with one verse.
Och nu måste bara se om jag kan det. Vi läser den som avslutning.
And we'll read it as a conclusion.
Den är i Jeremia 23.
And it's in Jeremiah 23.
Sen har pappret, den här sidorna fastnat. Nu ska vi se. Så. 23-28.
23-28.
Den profet som haft en dröm, han må berätta en dröm. Men den som har tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord. Vad är halv mot säd, säger Herren.
The prophet who has a dream, let him tell a dream. And he who has my word, let him speak my word faithfully. What is the chaff to the wheat, says the Lord.
Så det fanns två röster på den här tiden.
So there were two voices in those days.
Det finns två röster idag.
And there are two voices today.
En subjektiv.
One subjective.
Jag drömde.
I dreamt.
Jag hörde.
I heard.
Jag såg.
I saw.
Jag kände.
I felt.
Så finns det en annan röst.
Then there's the other voice.
Jag vet vad Guds ord säger.
I know what the word of God says.
Det har vi skillnad.
And that's the difference.
En av dem.
And one of them.
Liknar han.
He compares.
Med halm.
With the chaff.
Och en annan liknar han med säd.
And the other two wheat.
Halm. Ni vet hur det började blåsa.
You know, chaff, if it starts, the wind starts, is blowing.
Det bara försvinner ut.
And it just disappears.
Till ingen nytta.
And it's no good.
Men säd.
But the wheat,
det går i marken,
will come into the ground.
Och om det dör,
and if it dies,
bär det frukt.
It will bear fruit.
Guds ord bär frukt.
And then the word of God will bear fruit.
Så låter vi ordet bära frukt i oss.
So we should let the word bear fruit in us.
Då händer det saker.
And this, then things will happen.
Herre, vi tackar dig idag.
And Lord, we thank you today.
För din vilja.
For your will.
Och du har en sådan.
And you have a will.
Och vi vill finna den.
And we want to find it.
Det bästa sättet att finna.
And the best way to find it.
Det är att vara kär i dig.
Is to be in love with you.
Att verkligen älska dig därför att du först älskar oss.
And really to love you because you loved us first.
Då har vi oftast inga större problem.
And then usually we don't have any problems.
Herre, vi tackar dig för din trofasthet.
And Lord, we thank you for your faithfulness.
Välsigna oss idag.
Just bless us today
with these
thoughts in your name.
Amen.
Amen.